Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Aktualitetsredaktionen har gett sig ut för att delge lyssnarna kunskap om ett synsätt som fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden, nämligen feminism. Svaranden är Viveka Holst från ROX, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Jag som frågar heter Leif Bratt. Då skulle vi kanske börja med att du ger en liten bakgrund. Vem är du? Och hur hamnade du i ROX?
Just det. Fast egentligen är jag ännu mer här, tror jag, från den lokala kvinnojouren. Ja. Som är Tyresö, som är en ROX-jour. Men jag började med frågor som rör kvinnors rättigheter på 70-talet. Med kampen för barnomsorg och kampen till och rätten för fri abort. Och sen har man väl börjat så går det liksom inte att sluta. Så sen har det fortsatt. Och så länge kvinnor inte får sina fulla mänskliga rättigheter så måste vi ju fortsätta.
Ja, och ni som för den här kvinnokampen, ni kallas ju då vanligtvis för feminister. Mm. Men skulle du då kunna säga, vad är i grund och botten feminism? Finns det någon definition eller vad står begreppet för? Jag förstår kvinnokampen, det kanske är mer än så.
Nej, alltså feminism tror jag egentligen från början var ett skällsord mot just de som drev kvinnokampen. Alltså långt tillbaka på 1800-tal och så. Men sen så tog kvinnorörelsen det ordet till sig. Och det, feminism är egentligen att vi ser att kvinnor diskrimineras. Och att vi är beredda att göra någonting åt det. Och att vi tänker fortsätta kämpa för att få bort diskrimineringen av kvinnor. Och det, egentligen är det inte svårare än så.
Så de som kämpar med att få bort diskrimineringen gentemot kvinnor, de kan sätta på sig etiketten feminist?
Ja, om de vill.
Ja, jag vill ibland bara, för det, fortfarande upplever jag ju lite grann sådär att det står för lite rödstrumpor och manshatare och lite sådär.
Ja, och det är lite obegripligt att det har fått den stämpeln, för att alltså feminister, sen kan vi ha lite olika ingångar i det. Du kan ju tänka att du har ju borgerliga delar som kallar sig feminister. Det är klart att deras ingång i det skiljer sig lite från de som har hjärtat till vänster. Men i stort sett så handlar det om precis samma sak. Det vill säga att driva kvinnors frågor.
Får jag vara lite rolig då då? Jag brukar vara det nämligen, fast på ett larvigt sätt. Har inte alla hjärtat till vänster?
Ja, fast en del har det lite mer till vänster.
Jaha. Mm. Det.
Hjärtat är lite mer i mitten annars. Ja. På de flesta.
På de flesta. Okay. Du nämnde då feminister och det var då mer ett skällsord på 1800-talet. Kan du ge oss en liten bakgrund då till alltså, den här kvinnokampen? Jag tänker mig så här då, om vi går till mäktiga kvinnor. Det har ju funnits i historien. Jag tänkte på Isabella, drottning av Spanien. Som finansierade Columbus resa till Amerika. Maria Theresia i Österrike. Ihågkommen i historien som en kraftfull kvinna. Dådkraftig kvinna. Drottning Victoria i England. Hon hade bara en prins tio mål hon. Och styrde och ställde. Men det rann ut i sanden. Vi fick kämpa ganska länge för att få kvinnlig tronföljd i det här landet.
Ja, fast det har ju väldigt lite att göra med enskilda kvinnor eller enskilda insatser. Och det är väl där det blir så tokigt ibland. För feminismen är ju alltså ändå en kollektiv kamp. Om jag slåss för kvinnors rättigheter så är det inte bara mina rättigheter. Utan det är också alla andra kvinnors rättigheter. Det är kvinnorna i Ghana, i Sydafrika, i Bangladesh, i Kiruna. Alltså det är alla kvinnor. Och då hjälper det kanske inte så mycket att en och annan kvinna genom historien har haft makt. Men de har ju egentligen också haft makt på männens villkor. Det skulle ha varit intressant att se om de hade gjort någonting som totalt hade gått stick i stäv mot vad adel och annat hade tyckt. Om de hade haft kvar sin makt. Så att man kan inte titta på det på en individbasis. För på individbasis så stämmer inga teorier, för du kan alltid hitta undantag på individnivå. Utan när vi pratar om det som ett politikämne, då pratar vi om grupper, kollektiv.
Det var själva då att förstå den här kvinnokampen. Men vad har hänt? Jag vet till exempel suffragetter fanns ju någonting på 1910-20-talet. Det var väl lite olika som kämpade för kvinnlig rösträtt. Mm. Men finns det andra sådana här kamper som har förts under kollektiva kamper då?
Ja, egentligen kan du gå tillbaka och hitta det redan från 1700-talet i Frankrike. Franska revolutionen kan man säga är en sån där kvinnor tillsammans som grupp också kämpade för kvinnors rättigheter. Sen har det varit, men om vi nu blir lite modernare då, vi kanske inte ska gå tillbaka så långt, så har vi ju rösträttskampen som vi hade här i Sverige också. Den var inte lika våldsam som den var i England med suffragetterna. Men vi hade kvinnor här som drev också en fantastisk kamp mot prostitution. I början på förra seklet i Sverige så hade vi en reglerad prostitution. Det vill säga, den var laglig fast den fick bara ske under vissa förtecken. På vissa gator, kvinnorna var tvungna att vara klädda på ett visst sätt. Och de var också tvungna att underkasta sig registrering och läkarundersökningar. Och varför hade man det i vårt land kan man ju undra. Och då så hade man det, och det står väldigt uttryckligt skrivet i statliga skrifter. Att vi hade prostitution därför att det var nödvändigt för demokratin. Därför att män behövde tillgång på kvinnor. Och därför hade vi prostitution. Och det var alltså nödvändigt för demokratin. Och då hade vi bland de första kvinnliga läkarna i Sverige. Carolina Widerström, Alma Sundqvist till exempel. Som slogs mot reglementeringen som det hette. Och pratade just om det vi sen fick en lag om 99 år senare. Att problemet var efterfrågan. Och det var alltså om man ville få bort det här. Och de bedrev en hård kamp. Men också kampen för rätten att få utöva sitt läkaryrke. För kvinnor kunde utbilda sig till läkare. Men de fick inte jobba på de allmänna sjukhusen. De fick bara starta privatkliniker och jobba med gynekologi.
Jag tänker så här då. Lite omvänt kanske det. Men någon gång i den grekiska historien så gick kvinnor kollektivt ut i kärleksstrejk för att få slut på krig. Mm. Är det också en kvinnokamp?
Ja, det kan man väl ändå säga.
Det är
säga
också
att
lite
det är
feminism.
Ja, det är det.
Ja, fast, då kämpar
fast,
man
de, i fast då handlar ju inte riktigt om att de drev sina rättigheter. Men man kan väl ändå se det som en kvinnokamp. Och att kvinnor har ju alltid, genom historien och än idag, en av våra stora frågor i kvinnorörelsen är fredsfrågan. Har alltid varit och kommer alltid att vara. Kvinnor står i stort sett aldrig på sidan av att förespråka krig. Kvinnor står alltid på sidan som förespråkar fred.
Jag kommer då vända våning så här. Men om vi blir angripna då, vem ska försvara oss? Då måste det ju vara några kraftfulla män som står där i första ledet och motar fienden.
Kvinnor gör ju militärtjänst också. Så det är väl inte det, och vi pratar inte försvar, vi pratar krig. Och krig alltså i form av angrepp, och att det är ett sätt att lösa konflikter. Och för kvinnor i kvinnorörelsen så har det aldrig varit det. Så kvinnor i kvinnorörelsen har alltid varit engagerade i fredsrörelsen.
Mm. Men vi hade i alla fall manlig värnplikt tidigare.
Ja. Men kvinnor slogs ju för att få rätten att göra värnplikt även då.
Och det är dit jag vill komma lite, och du tar upp det också då, det här med att ni står på den fredliga sidan. Så, alltså det är ju skillnader mellan män och kvinnor, kan jag tycka. Vi behöver inte gå in på biologi här, men jag tänker, vi är ju lite våldsammare till exempel. Vi har ju en benägenhet att vilja visa oss lite dådkraftiga och ta gärna till näven om det behövs och så. Och kvinnor går emellan för att lugna ner oss. Men jag tänkte också på såna här saker som modersinstinkt, det kan ju vi aldrig få. Alltså, om vi då skulle börja kämpa, alltså, om vi skulle kämpa för kvinnors jämställdhet då, bort med diskrimineringen, blir vi någon annan sorts feminister då? Alltså, vi har inte samma utgångspunkt, menar jag.
Så du menar att feminist kan man bara vara på riktigt om man är kvinna?
Nej, jag frågar, blir vi en annan sort? Inte på riktigt, det kan vara riktigt fast på ett annat sätt, för att jag tycker ju att det är lite skillnad på oss. Får jag vara lite sådär, i min lilla då förhållande värld. Jag har gift så många år. Och jag försöker få min hustru att förstå att jag kan bara reagera på det som kommer ut över hennes läppar. Alltså de ljud som kommer över hennes läppar. Jag kan inte läsa hennes tankar. Men ganska ofta är jag övertygad om att det som kommer över hennes läppar, det är resultatet av en tankeverksamhet som inte jag har deltagit i. Alltså, ja. En klassisk sån här historia, det är ju herr och fru utåker bil. Och då säger kvinnan plötsligt, tror du att hon är väl lite kaffesugen? Tror du att de har kaffe här? Och mannen svarar, hur ska jag veta det? Jag har aldrig varit här förr. Alltså hon har ju tänkt sig, alltså, jag är kaffesugen. Istället för att säga, kära make, jag är kaffesugen. Ska vi stanna och titta om de har kaffe här? Så kommer en sån här fråga över läpparna som är resultatet av en för mannen omärkbar tankeverksamhet. Alltså, ja. Vi är lite olika.
Nej. Alltså det där är för mig floskler och myter. Alltså det där är ju kommunikationsproblem. Och det tror inte jag är könsbundet på något vis. Jag känner massor med män som pratar precis likadant. Så det där tror jag är att man har ett dåligt sätt att kommunicera på. Så tror man att den andra. Och det är oftast får vi lära oss det. Att vi kan inte läsa varandras tankar. Så kommunikation, det betyder att jag måste tala om vad jag vill och vad jag tänker och vad jag känner. För att någon annan ska förstå. Och det tror jag inte alls har med kön att göra, det minsta. Vi skolas in i en massa sätt att vara på. Jag har inte det här med moders känsla och sånt där. Jag vet inte riktigt vad det är. Alltså, då har väl du faderskänsla då. Och jag vet inte, är det någon skillnad på faderskänsla och moderskänsla? Jag tror... Jag ser på mina barn till exempel att de är, oavsett kön, är de precis lika bra att ta hand om barn. Alltså det är ingen skillnad. De är hemma lika mycket, de vabbar lika mycket, de är föräldralediga lika mycket.
Men det är, om du tar igen då, det kollektiva, nu är ju du inne på individen.
Ja, nej, men alltså på det kollektiva så gör inte...
Männen tar ju inte ut lika många.
Nej, men jag tror inte kvinnor. Det beror på att de tror att vi tror att kvinnor är bättre att ta hand om barn än män. Utan det beror på att män är lata, att de inte gids ta ut det, att de försöker skylla på en massa saker. Det hänger ihop med den maktordning vi har, att kvinnor förutsätts göra de här sakerna. Det förväntas att kvinnor är hemma och tar hand om barn. Och det påverkar sedan vår löneutveckling och vår ekonomi för resten av våra liv som kvinna.
Ja, det kan jag köpa. Att man, it takes two to tango. Mm. Alltså det krävs två bildar familj.
Ja.
Ja. Och sen får männen ett försprång i karriären därför de stannar inte hemma. Och sen stannar de inte hemma därför de har en bättre lön än kvinnan. Och sen blir det en ond spiral av det här med, om vi nu pratar, att dela på det. Men det kan också vara då en generationsfråga. För om du skulle fråga mig hur jag är uppväxt på 50-talet i Ökaringen, så var min pappa helt nöjd med att vara familjeförsörjare. Och han såg inget konstigt i det. Att, jag vet inte ens om man kunde vabba på den tiden. Men, nej, det var för det. Mamma var ju hemmafru. Så att, ja, man hade väldigt tydliga roller. Då.
Ja, samhället hade satt oss i tydliga roller. Men jag lovar dig att kvinnokampen fanns då också. Och kvinnor var väldigt missnöjda på många sätt med sin roll. Därför att den gjorde ju att kvinnor var helt beroende av sina män. Mm. Och det är ingen bra situation att vara i. Att vara beroende av någon så. Att man inte klarar sig själv.
Nej. Men för att fortsätta. Och nu får du inte bli arg på mig här. Men jag ska ju rätta ut frågetecken. Och jag ska vara den fördomsfulla mannen. För några år sedan så körde de ett program på tv. Om vad jag kallar feminism då. Och så intervjuades en representant för, jag tror det var Rox. Mm. Och där hon enligt programmet säger, män är djur, eller hur, någonting sånt. Alltså, och det blev ju ett ramaskri. Om hon hade lagt till det där ordet kram framför, alltså att vi var kramdjur, då hade det i alla fall varit lite mjukare. Men nu var det, vi är djur. Man får inte så många vänner då, det är snarare bara att man får ett gäng fiender. Alltså var det så bra sagt?
Ja, alltså jag vet ju varför hon sa det. Det handlade ju om skummanifestet. Skummanifestet.
Vad är det för någonting?
Det är Solanas bok, Skummanifestet, som skrevs och på, jag kommer inte ihåg, 60-70-tal kanske. Och det är skriven av en kvinna som blev svårt våldtagen och utsatt för mycket våld av män. Och det är en otroligt rolig, ironisk berättelse där hon ju säger att män är djur. Och den hade precis översatts till svenska av Rox. Och det var den man pratade om just då i det klippet. Fast det mesta är bortklippt. Och kvar är då när Irene ganska ironiskt säger män är djur. Tycker inte du det, säger hon. Och tittar på journalisten. Men det där programmet har fällts i radionämnden. Därför att det var också ett program som spelades in under helt falska förtecken. Och hon ljög om varför hon gjorde filmen när hon spelade in den. Och sen så klipptes alla frågor bort och sen lades det in voiceover-frågor.
Vad är voiceover-frågor?
Det är alltså att frågorna läggs in efteråt.
Aha, hon kan när det är klart, så lägger hon...
Ja, så hon får alltså, då kan hon ställa helt andra frågor än de hon ställde.
Och använda de svaren.
Ja. Ja. Och det är så att det där var illvilja, skulle jag vilja säga. Men sen är det ju lite intressant, för om du då går tillbaka till varför vi hade prostitution vid förra sekelskiftet. Vad staten säger om män. Att män behöver det, för att annars så klarar vi inte demokratin. Och sen kan man ju fundera över synen på män idag också i våra domstolar. När domare som i högsta domstolar andra säger att män, när de är upphetsade, inte är kapabla att tänka förnuftiga tankar. Så att då förstår inte de när kvinnor säger nej. Eller de förstår inte när kvinnor lägger benen i kors och visar med hela sin kropp och gråter och skriker att de inte vill. Och då kan ju jag, nu är jag lite spydig, så nu försöker jag då vara lite ironisk också.
Vi kommer inte klippa i det här.
Nej. Så att då, men man kan ju liksom också då fundera över om inte samhället också ser. Alltså varför skulle män inte klara av att tänka en vettig tanke när de är upphetsade? Det förstår inte jag. Då säger man ju att de inte är riktiga människor. De klarar ju inte av det här mest elementära.
Men då är det ju så här. Nu ska jag gå över lite till din sida. Alltså i brottmål och sådana här saker. Så är det ju en förmildrande omständighet. Att man inte vid sina sinnesfulla bruk. Ja. När man begår en handling då. Men påföljden blir ju då psykvård. Så man kanske då skulle införa. Efter genomfört umgänge så är det in på hispan ett tag.
Nej, alltså det är ju, nej, jag tycker de ska in i fängelse. Så att jag vill
jag
inte...
Men i allmänhet, eftersom de inte är sina,
ja,
sina sinnesfulla.
Men det är ju, vi har ju en väldigt märkligt syn att se på män. Och jag blir ibland väldigt förvånad att inte män går man ur huset och protesterar mot samhällets syn på dem. Och då tänker jag så här, vad har de att vinna på att samhället ser dem på det här viset? För jag menar, jag kan bara prata för mig som kvinna då. Om man framställde mitt kön på det viset, att jag när jag var kåt då på ren svenska inte kan fungera längre. Jag kan inte tänka vettiga tankar. Jag tappar allt vad jag har lärt mig om hur man beter sig. Jag skulle bli jättearg att beskrivas på det viset. För det reducerar ju mig bara till mitt kön.
Ja.
Och det skulle jag vägra bli reducerad till. Det är därför också jag slåss. Därför att jag blir reducerad till mitt kön i pornografi, prostitution, i reklam mycket. Och jag vill ju inte det.
Då får du hjälpa mig här. För att jag hör ju den här kvinnodebatten, ordet kön. Och jag hör också ordet genus.
Mm.
Vad är det för skillnad? Ja, du sa usch.
Ja, därför att jag tycker det här är så svårt. För man rör ihop begreppen.
Ja.
Alltså genus idag används på precis samma sätt som kön.
Ja.
Och sen så, jag är nog inte den. Och det har ju egentligen, det ena är socialt konstruerat och kön skulle då vara biologiskt. Men alltså i vårt språk så används orden synonymt. Men det är säkert, ska man vara korrekt så ska man väl ha prata om dem i olika sammanhang.
Då måste du hjälpa en läkman. När ska jag använda ordet genus och när ska jag använda ordet kön?
Ja, en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att genus handlar mer om att det är en social konstruktion. Alltså det, när man diskuterar utifrån sociologi eller, ja, alltså nej, jag ska säga att jag vill inte gå in i den debatten, för att vi använder könen huller, eller kön och genus huller om buller, ja. Men det finns säkert i grunden någon slags skillnad, ja. Egentligen.
Ja, det, nej, men eftersom ibland så tittar någon, nu använder jag fel begrepp, mm. och så, men då kan jag göra så vi hänvisar till,
ja,
dig då.
Gör det.
Men den här kvinnokampen, den sa du inledningsvis, den handlade om att få bort diskriminering.
Mm.
Blir det då i den här kvinnokampen synonym med, alltså, ojämställdhet? Eller är jämställdhet och diskriminering, alltså, hör du, eller är det två olika kamper?
Det är en bra...
Lönediskriminering eller jämställda löner, vad blir det för skillnad?
Mm. Det är en bra fråga, tycker jag. För alltså, pratar vi jämställdhet? Jag tycker det är lite svårt att prata om det ibland. För att den jämställdhet vi pratar om idag, det är ju den jämställdhet som ska rymmas inom de patriarkala strukturer som faktiskt styr det här samhället.
Patriarkala, då är det manliga.
Manliga.
Ja.
Och det innebär ju att när vi pratar jämställdhet generellt i Sverige, så pratar vi alltid förhållandet 60-40.
60-40?
40. Att när kvinnor har uppnått 40% av representation, aha, och annat, så ser vi det på som jämställt. Då har vi någon slags diskussion om att då är det nog jämställt. Och det här beror ju på att vi alltid pratar utifrån att det bygger på de strukturer vi har som är uppbyggda för män. Men om man pratar diskriminering, så pratar man ju om att kvinnor har rätt till sina mänskliga rättigheter. Precis som män har och barn har. Och då att kvinnor diskrimineras hela tiden, vilket gör att de inte får tillgång till sina fulla mänskliga rättigheter.
Kan du ge några exempel? Så att vi...
Ja, det är till exempel det här med makt. Ja. Alltså, hur vi än gör, vi har gjort precis allting man sa att vi skulle göra. Och ändå så sitter männen med den ekonomiska makten i världen. De sitter med den politiska makten. Även i vårt land så har män mer makt inom politiken än kvinnor. Vi får inte samma utdelning på vår utbildning som män får, till exempel.
Får jag då fråga dig så här då? Kan det vara samma fenomen som vi säger då, män, kvinnor i Sverige? Svenskar och invandrare? Alltså att om jag är... Alltså, en gång i tiden när jag satt i, vad ska jag säga, arbetsledande ställning och hade då intervjuer för att anställa folk. Och då var vi några stycken som satt där då. Fyra män, kan jag säga. Och det var väldigt tydligt att det var ett oskrivet tecken i pannan på den 22-23-åriga tjejen. Det här var resebranschen.
Mm.
22-24-åriga tjejen, kvinnan, som kom in i rummet. Blivande mamma.
Mm.
Killen frågar man bara så här: har du gjort lumpen?
Mm.
Och då var ju inte han något problem längre. Det var ju aldrig någon som funderade över om hon nu var en blivande mamma. Alltså, det var ju det fördomen man hade.
Ja.
Så var det aldrig någon som föreställde att det fanns i det där en blivande pappa.
Nej.
Alltså, för mig så fordras det nästan för att det ska bli något.
Mm.
Men det var aldrig uppe på tapeten.
Nej, och det är nog inte fortfarande inte det. Jag frågade min son, som är en ganska nybliven pappa till två barn. Han har aldrig fått frågan.
Nej.
Om han ska ha barn. Och ändå är det han som jag tror i slutändan kommer ha varit hemma mest.
Och sen får man ju då de här... Är man hemma så tappar man tempo i karriärstegen och man kommer efter lönemässigt och så vidare.
Inte om man är man.
Nej, men om man är kvinna.
Ja.
Ja. Det var diskriminering och jämställdhet. Om du då tar begreppen och försöker hjälpa mig med dem då... Jämställdhet och jämlikhet. Vad är det för skillnad där då?
Ja, alltså, jämställdhet är mellan könen.
Ja.
Det är liksom det där vi pratar jämställdhet. Och jämlikhet används ju i begreppet mellan människor. Så att det är jämlikhet mellan svarta och vita. Mellan alla, alltså, invandrare, svenskar, om vi nu ska ha sådana dumma begrepp. Eller, alltså, då pratar vi jämlikhet. Jämställdhet när vi pratar rör bara mellan kvinnor och män.
Hellre att hålla tunga rätt om den här. Vad skulle du vilja säga i vårt svenska samhälle är ojämställdheten störst?
Ja, så det spontana är kanske ändå att det är störst när det gäller ekonomi. Men det är ju också störst, skulle jag säga, i relationer där det förekommer våld. Vilket det gör i väldigt många relationer i vårt land. För de är ju totalt ojämställda. För där är det ju en part som tar sig rätten och har makt över den andra. Så att det är väl egentligen, i de relationerna är väl kanske ojämställdheten störst. Men sen om man tittar samhälligt över alla, så är det väl, handlar det väl om ägande och ekonomi, skulle jag kunna gissa.
Ja. Vad är då, så att säga, tycker ni inom kvinnokampsrörelsen, vad är lättast att åtgärda? Alltså, det kanske inte är det största problemet, men det kanske finns något som är väldigt lätt att åtgärda. Vad skulle det vara?
Ja, alltså, det är väldigt lätt att åtgärda det mesta, vill jag säga. Men när det gäller makt, så tycker jag då handlar det om kvotering. Alltså, eftersom vi idag vet att det kommer aldrig gå att man, så att säga, på så kallad fredlig väg.
Frivillig väg.
Ja, eller fredlig nästan också. Ja. Ja, skulle uppnå full jämställdhet när det gäller makt. Därför att det har aldrig hänt i historien att de som har makten ger den ifrån sig så totalt frivilligt. Så då är kvotering ett sätt. Och jag menar, det säger kvinnors mänskliga rättigheter. FN är väldigt tydlig med det. Att så länge en grupp diskrimineras, i det här fallet kvinnor, så har man rätt att kvotera och positivt särbehandla den gruppen för att uppnå jämställdhet. Och då får inte den andra gruppen, det vill säga män, känna sig diskriminerade. Alltså de är inte det då.
Nej, men det var lite, det stod i dagens, ja, det, så ska man inte säga det, för man vet inte riktigt när jag säger. Nu är vi i mitten på juli och en morgontidning idag då, så stod det just där, slopa kvotering, det ska vara de mest kompetenta personerna. Och då undrar jag bara hur man mäter då kompetens. Hur vet man att det där kompetensen inte finns hos kvinnor? För min lilla käpphäst, det är det här, alltså mot sådana, alltså jag delar lite grann i uppfattningar om jag är objektiv och sådär, eller ska vara. Det är därför att politiker själva gör ju kvoteringar därför att vi ska ha några från alla landsändar i riksdagen. Man kvoterar, man tar inte de mest kompetenta i Tyresö, utan man tar några skåningar och några lappar och, förlåt, samer och sådär. För att det ska vara representation för alla. Man tar också, försöker få lite åldersblandning. Alltså man kvoterar, alltså man gör olika indelningar för att få med en blandad, en representativ massa då.
Ja, precis.
Men man pratar ju aldrig då om att man ska ha de mest kompetenta personerna i riksdagen. Men när det kommer in på andra, när pengar kommer med, då ska det helt plötsligt pratas om kompetens. Men man hör aldrig hur de mäter den där kompetensen.
Och sen kan jag ju tycka då, alltså lite krasst då, om jag får vara lite spydig, så är det ju så att om det verkligen var så att man gick efter kompetens, då är jag övertygad om att vi skulle ha fler kvinnor än män i alla beslutande positioner och i banker och i företag. Därför att idag är det så att, tror jag, mellan 60-70% av alla högskoleexamina tas av kvinnor. Så kvinnor är generellt sett betydligt bättre utbildade än män. Så att vore det kompetensen man gick på, och man menade då verkligen kompetens, så hade det sett annorlunda ut, tror jag. Men det är ju inte så. Vi vet ju också att, alltså, vi har ju en kvotering idag. Män kvoterar in män och har gjort genom historien. Så det är bara att vi byter förtecken på de vi kvoterar in.
Eller de som får kvotera.
Ja.
Så att det... Men det har ju lite att göra med de här då. Även om inte du trodde på att, om det där att det rör sig tankar och så kommer något slutresultat av tankeverksamheten över kvinnans läppar. Jag tror ju lite grann att det är så. Så om då sitter män vid makten, då är det ju lättare att anställa andra män som funkar på mitt sätt. De är inte så svårförståeliga.
Nej.
Det är ju samma sak med att ta svenska invandrare. Det är ju lättare att anställa en svensk. Alltså det, jag förstår mig på den kulturen, den svenska. Men jag har svårare för att förstå. Jag har varit resledare och jag trampade ju många klaver därför att jag kände inte det landets kultur. Men jag funkar i Sverige.
Mm.
Så man gör det ju lätt för, eller det är lätt att göra det lätt för sig, att man lika rekryterar lika.
Mm. Jo, men så är det ju.
Ja.
Och det är därför, och eftersom det är män idag som sitter i merparten av de här maktpositionerna, så är det ju då viktigt att vi inför kvotering, för annars så kommer vi aldrig få en förändring. Därför att det kommer inte funka att det sker på frivillig väg. Då hade det gjort det för länge sedan. Och hade det med kompetens att göra bara, så hade det också gjort det för länge sedan.
Avslutningsvis då, skulle du kunna säga så här, hur kommer kvinnokampen se ut de närmsta 5 åren? Vad kommer ni flytta fram positionerna och vad kommer ni stå fortfarande och stampa? Vad tror du? Om du får blicka 5 år framåt.
Så tror jag att vi har skjutit fram positionerna. Men vi har gjort det med strid. För det vi ser idag, och som jag faktiskt tycker är oerhört oroväckande, det är att vi ser att våld ökar. Och vi ser också att den här stora europeisk undersökning som visade att just i de länder där jämställdheten är som störst i Europa, det vill säga Norden, har också en mycket högre andel sexualbrott, alltså våld, sexuellt våld mot kvinnor än andra länder. Och till vissa delar kan det säkert bero på att vi är bättre att anmäla och att vi accepterar mindre skit och att vi vågar prata om det och så. Men jag tror inte att det är hela sanningen. För vi märker hur samhället mot oss, eller hur tonen mot oss som tar den här striden hårdnar. Den typen av hot och mejl vi får nu för tiden, den fick vi inte för 5 år sedan. Och så vi ser hur våldet mot kvinnor på olika sätt ökar. Och de behöver inte alltid handla om fysiskt våld. Det var otroligt obehagligt nere i Almedalen i år med Svenskarnas parti. Som punktmarkerade i stort sett alla invandrartjejer som vågade öppna munnen. Och de sa ingenting. Men de kom på mötena 2-2, satte sig strategiskt. Alla visste vilka de var, för du lärde känna igen dem. Och spänner ögonen i den som vågar prata. Så att alltså hoten mot kvinnorna har ökat och våldsamt. Och det tror jag är en signal på att vi håller på att närma oss det så kallade glastaket.
Det måste du förklara, glastaket.
Ja, det är det här 60-40. Det är alltså att vi närmar oss den gräns när patriarkatet inte accepterar eller att vi går längre.
Ja, när alltså glaset ska se det, som det osynliga taket.
Det osynliga taket. Ja. Mm. Och ska vi igenom det så måste vi liksom slå sönder det.
Och jag, ja, det är det du menar, det är stridigheterna.
Ja, och då menar inte jag att vi ska skjuta på varandra. Nej, men jag tror alltså att kampen, på olika sätt så tror jag vi måste våga ta det här sista steget. Och då måste vi gå lite hårdare fram kanske. Kräva lite mer som typ lagstiftning och kvotering.
Okej, okay. Då ber jag få tacka dig. Tacka dig så mycket. Och hoppas vi har blivit lite klokare.
Ja, det hoppas jag.
Ja. Hej då.
Tack, hej.